Och jag ska läsa ifrån Saltarsalmen som är en av dagens texter. Och det är Saltarsalm 33 från vers 18. Herren vakar över den som fruktar honom, över den som hoppas på hans nåd. Han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungertid. Vi sätter vårt hopp till Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje, och vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd få vila över oss, ty vi hoppas på dig. Och vi beder tillsammans för gudstjänsten och vår samling. Helige Fader, vi tackar och prisar dig. Det är du som har dragit oss till denna plats, den här stunden. Det är vi som sätter våra blickar nu, Herre, på dig. För det är du som ger vårt tröst. Det är du som ger vårt hopp. Att vi får landa i dig, Herre, och sätta våra fötter på en fast klippa i en orolig tid. Herre, låt den här stunden få genomsyras av din heliga närvaro. Och vi får känna också med våra kroppar att du är nära. Tack att du talar till oss i den här gudstjänsten. Du talar genom ditt ord, du talar genom sångerna, du talar i bönerna till uppmuntran och tröst för oss. Tack Jesus Kristus för att du sitter på Faderns högra sida idag. Och du beder och manar gott för oss. Och vi får ta emot den helige andens hjälp och ledning och kraft i våra liv. Fyll oss med ditt goda den här stunden. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Så, välkomna, säger Herren själv. Det är han som hälsar oss välkommen. Det är så fint. Det är inte vi som har hittat på att vi ska samlas här, utan det är Herren som har dragit oss hit. Så välkomna. Temat idag, det är ju det som är mellan Kristi himmelfärds helgens dagens budskap och pingsten. Jesus lämnade ju lärjungarna. Det var det vi fokuserade på Kristi himmelfärdsdagen. Och så sa han ett ord: vänta. Gör ingenting, vänta, för hjälparen kommer. Han kommer inte på en gång, men han kommer. Och den tiden emellan Kristi himmelfärdsdagen och pingsten, det är där vi är. Nu har helige ande kommit oss till del redan. Men det finns någonting i det här som jag tror att vi behöver ta del av idag. Och jag tror att Claes har någonting på sitt hjärta som Herren har lagt. Att dela runt det här, att hjälparen kommer. För det är vårt tema. Hjälparen kommer.
Vi ska nu alldeles strax göra en insamling. Och den kommer att gå till katastroffonden i Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan har en katastroffond som man snabbt kan ge pengar från till insatser och som händer runt om i världen. Jag pratade med Gerhard Willemsen, vår internationella chef, och han berättade att det man senast använt pengar från den fonden till, det är till Libanon. Som ni vet så pågår ett krig i Libanon nu, och det är fruktansvärt mycket människor som lider. I Libanon finns väl 3-4 miljoner människor. 1 miljon människor är på flykt. Många är barn och mår fruktansvärt dåligt. Och i Libanon och Syrien så har Equmeniakyrkan en systerkyrka, Evangeliska synoden för Syrien och Libanon. Och de mobiliserar sig och hjälper flyktingar och inte minst barn med traumabearbetning. Och man har skickat ut pengar och stöd till det. Och i fortsättningen under året kommer man också göra det. Så den insamling vi gör till nu kommer bidra till traumabearbetning för flyktingarna i Libanon. Så det ska vi göra. Vi ska också tända världens ljus och be för Libanon och det som Ekumenikyrkan lyfter fram nu. Och när vi nästa gång sjunger Grip du med helig ande, den salmen, så passar vi på att göra insamlingen. Och i era salmböcker finns ju ett plastkort där det finns ett swishnummer som ni kan swisha till. Det finns också, ska finnas i alla fall, en collectbox som står längst bak där nere där man kan göra kontanter. Och så finns det till vänster om utgången en kollektomat. Så det finns alla möjligheter att kunna ge bidrag till den här katastroffonden och vet att det har en stor betydelse. Nu ska vi be för världens ljus. Låt oss be. Helige Fader, vi prisar och tackar dig för att du bryr dig om oss här i Bromma i församlingen, men du bryr dig också om hela världen. Och du har hela världen på ditt hjärta, varenda liten människa och varenda liten situation. Oj, vad jobbigt det måste vara. Men tack Herre för att du har all makt och du har kraft. Och du har bett oss att lyfta fram böneämnen inför dig så att det får bli en bro mellan dig Herre och oss, mellan dig och det som händer i världen. Herre, jag vill lyfta fram den här situationen som är nu i Mellanöstern. Dels det som händer i Iran, men också inte minst i Libanon. Där så många människor har tvingats fly från sina hem och befinner sig som flyktingar, barn och vuxna. Vi ber Herre att de pengarna som samlas in får bli till välsignelse, att hjälpa människor, barn och andra att kunna få hjälp att komma tillbaka psykologiskt i den svåra situationen. Gode Gud, vi ber om det. Och så ber vi också för det bönämne som Ekumenikyrkan har lyft fram specifikt för idag. Gud, vi ber för Belarus, Vitryssland, våra syskon där. Himmelske far, låt kyrkan fortsatt vara ljus för människor som lider. Tack för våra vänners trohet och uthållighet i mötet med de mest utsatta. Låt din välsignelse och kraft vila över dem. Amen.
Ska jag tala och läsa ur första kungaboken, 19 kapitlet, 9 till 16 versen. Texten handlar om profeten Elias flykt ifrån sina fiender. Han begav sig till berget Horeb. Det som är intressant med den här texten är att den handlar om hur Gud och Guds ande verkat också i Gamla testamentet. När Elia kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa: jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står de efter mitt liv. Herren svarade: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa: Varför är du här, Elia? Han svarade: Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Men israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står de efter mitt liv. Herren sa då till Elia: Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj med olja Hasael till kung över Aram. Jehu, Nimshis son, ska du smörja till kung över Israel. Och Elisha, Shafats son, från Avel Mesheta, ska du smörja till profet efter dig. Amen. Klas ska alldeles strax predika för oss det ord som Gud har lagt ner i hans hjärta. Och vi ber för Klas nu, tycker allesammans, hörni. Tack Gud för ditt gudomliga ord som vi läser. Tack också för att ditt ord verkar levande idag genom din heliga ande. Vi ber nu för Klas. Tack för det du har lagt ner i hans hjärta och i hans tankar som du vill förmedla till oss idag. Berör oss Gud med din ande. Öppna våra hjärtan och våra tankar så att vi kan ta emot tilltalet ifrån dig här och nu. Vi ber om din välsignelse över Klas. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Tack för inbjudan att komma hit. Kul att se er allihopa. Jag antar att ni alla då och då funderar på hur en göteborgare ser ut. Då kan ni se på mig. På oss. Vi bor i Göteborg nu och vi har det bra. Men det är klart, någon riktig göteborgare är jag inte än. Det tar nog tid att komma in i kulturen. Men det känns jättebra och ibland så tänker jag också vad underbart det var att få bo i Bromma. Så ni finns i våra tankar och böner. Men nu är jag här för att predika och dagens predikotext är hämtad ifrån avskedstalet. Det är ju kapitel 14-17 i Johannes evangeliet där Jesus förbereder sina lärjungar på att tiden med tillsammans är slut. Han kommer att lämna dem. Och det här är från Johannes 16, vers 12-15. Där Jesus säger: Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Amen. Natten mellan den 14 och 15 april så vaknade jag någon gång 3-4 på natten. Och det är inte helt ovanligt att jag vaknar på nätterna. Jag har så här lite hattig sömn. Och oftast är inte det något problem, utan det kan till och med vara så att den där vakentiden kan vara ganska kreativ. Jag löser problem, jag funderar, jag ber, jag läser någonting. Men så var det inte den här natten, utan en stark oro kom över mig. Och jag kände mig så fruktansvärt förvirrad, för jag hade lovat att jag skulle ha ett bibelstudium 2 dagar senare för en grupp pastorer i Göteborg. Och då kan man ju tycka att det är väl ingenting att oroa sig för. Jag har varit pastor i hela mitt liv och jag har haft många predikningar och bibelstudier och det brukar gå bra. Men ni som vaknar på nätterna så vet att i vargtimmen så kan problem växa. Ja. Stark oro, och jag funderade på, jag blev sträng emot mig själv, och där kommer de att sitta, och det finns pastorer som är mer rutinerade och erfarna på det här området än vad jag är. Vad har jag gett mig in på? Faktum var att jag kände som ångestvågor i hela kroppen. Och medan jag sitter där och faktiskt är riktigt förtvivlad, så bara kommer en tanke i mitt inre. Läs Psaltaren 121. Så jag slår upp och läser, och där står det så här: Herre, jag är inte övermodig, har inga stolta later, jag ägnar mig inte åt stora ting, åt det som övergår mitt förstånd. Nej, jag har lugnat och stillat min själ. Jag är som ett litet barn, som barnet i moderns famn. När de orden och när den bilden om att vila i moderns famn kom över mig, så var det som om all oro rann av mig. Och jag kunde börja andas lugnt. Sen kom den där ångesten och oron tillbaka, och då fick jag liksom säga till mig själv och till Gud: jag är ett barn. Och så där höll det på, det gick fram och tillbaka, och varje gång fick jag säga: jag är ett barn. Och så gick jag och la mig, och så ständigt så levde jag i denna bild: jag är ett barn. Jag har vila i livet. Mitt liv bygger inte på prestation. Och så fick jag somna. Varför berättar jag det här? Jo, men därför att jag tycker att den här händelsen som jag fick vara med om, det är en uppmuntran till mig, och det är en sorts introduktion till den här predikotexten om hjälparen som kommer. Och nu ska ni inte tänka att jag är något speciell, liksom, oj oj, det är den där Claes, han har såna där erfarenheter. Nej, anden, hjälparen, är en gåva till oss alla när vi behöver hjälp, och det visar sig på lite olika sätt. För vad var det som hände där egentligen? Ja, jag tänker att Gud påminner mig om min djupaste identitet. Jag är Guds barn. Anden påminner mig om Guds ord. Psaltaren 121 fanns i mitt inre förråd på något sätt. Jag behövde vägledning. Jag behövde hjälp. Och jag fick hjälp. Mitt liv bygger inte på min egen prestation, blev en påminnelse. Jesus är närvarande. Det är på riktigt. Allt det där fick jag uppleva en kort stund under den där natten, så att det förstärktes. Hjälparen kommer är ju temat för den här predikan. Och är det någonting som vi alla människor delar, så är det ju detta att vi behöver hjälp både nu och då. Ibland akut och människor hjälper oss, och ibland mera långsiktigt, och ibland i små saker, och ibland är något större. Och i den här predikan så vill jag försöka lyfta fram lite tankar ifrån den här texten och ifrån avskedstalet. Vad är det för sorts hjälp som hjälparen kommer med? Vad har Gud lovat att ge oss genom den heliga ande? Och för det första och det viktigaste och det mest grundläggande, så vill jag då säga att anden kommer till oss för att leda oss in i en trygg och levande och personlig relation med Jesus. Eller med Gud själv, för när vi läser avskedstalet noga så ser vi att vi förs in i hela treenighetens mysterium. Men ett fokus på är att anden för oss in i en relation med den uppståndne Jesus. Så jag tycker att det här är så viktigt. Och Gud ställer den frågan till oss: har du varit med om den här resan från en mera allmän teoretisk gudstro till en personlig levande relation? Den resan vill anden hjälpa oss med. För jag tror att de flesta av oss som sitter här inne, vi har ju en, så att säga, en teoretisk övertygelse om att jo, men det är klart att Gud finns. Gud är ju alltid närvarande överallt, ja. Men ofta står vi med ryggen mot Jesus. Vi kanske inte har våra hjärtan öppna. Andens jobb, om man nu ska använda det ordet, är ju att öppna våra hjärtan, våra ögon, så att vi ser att vi är nära varandra. Att det är en relation. Att vi samtalar med varandra. Och det här var ju så viktigt för lärjungarna att höra i den här situationen. De var ju rädda, de var ju förvirrade. Jesus hade ju sagt till dem att han skulle lämna dem. De tror ju att det är game over, så att säga. Men Jesus, han tände ju ett hopp hos dem. Det finns en fortsättning även efter den här fysiska gemenskapen som de hade haft med Jesus. Och han blickar ju fram emot pingsten när anden ska ges till hela världen och till alla människor. Och han säger ju bland annat så här då i kapitel 14. Jag ska be fadern, han ska sända er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. För alltid. Och i vers 17-18 säger han, sanningens ande ska vara kvar hos er och vara i er. Jag ska inte lämna er ensam. De tror att de ska bli övergivna, att de ska bli ensamma. Men i själva verket så öppnar ju Jesus för en ny typ av relation som är ännu mer intim. Han ska vara i er. Så nära skulle den uppstående Jesus komma. Han ska aldrig överge er. Aldrig ensam. Vilka fantastiska nyheter för de sorgsna och rädda lärjungarna. Och kanske kan det vara en fantastisk nyhet för dig. För mig är det i varje fall det. Alltid närvarande. Så anden kommer med närvaro. Personlig närvaro. Det är på riktigt. Och det är ju inte vilken närvaro som helst. För det här med anden, det kan ju ibland vara lite skrämmande. Vad är det för sorts kraft? Nej, här är ju Jesus tydlig med i det här avskedstalet att det är Jesus det handlar om. Han är den ande som kommer. Han ska lära oss och påminna oss om allt jag har sagt er. Anden ska tala om Jesus. Anden ska peka på Jesus. Så att vara fylld och ledd av anden, det är ju att få ta på sig Jesus glasögonen. Jesus perspektiv, hans liv får flöda genom oss. Och jag har haft många samtal med sökande människor och ofta så tänker ju kanske vanliga svenskar eller många människor just på kristen tro som en sorts teoretisk övertygelse att det handlar om att förstå vissa bud och teologi och liksom anamma någon sorts filosofi. Och det är klart, det är ju ett perspektiv av kristen tro. Men här pratar Jesus om det levande ordet, det levande tilltalet. En person som tröstar, som vägleder. Så jag tänker att en bild som man kan använda för vad det innebär att leva med den uppstående Jesus, att leva i anden, det är att tänka sig att man är inbjuden till ett strävsamt gammalt par. Gillar ni den bilden? Eva och jag, vi har varit gifta nu över 45 år. Det är ju inte så att varje dag är så otroligt spännande. Det är inte alltid känslokickar och så vidare. Och vi måste inte alltid prata så mycket med varandra. Vi har inte alltid problem vi måste lösa. Utan vi bara finns i en djup medvetenhet om att vi älskar varandra. Att vi har överlåtit varandra, till våra liv till varandra. Att vi finns till för varandra. Sån är ju överlåtelsen, grundöverlåtelsen till anden, till Jesus på något sätt. Sen kan det vara specifika situationer där vi måste lösa problem, där vi måste prata mycket med varandra. Men ibland så blir ju det här pratet om att leva med Jesus lite konstigt. Det kan bli som något liksom tekniskt att ja, men Jesus, honom springer jag till när jag har en särskild fråga. Liksom. Jag behöver hjälp med det här och det här. Sen så glömmer jag bort det. Nej. Så är det inte för gamla strävsamma par. De glömmer aldrig bort varann. De finns i närheten med varann. Så, vill du leva i ett strävsamt gammalt par? Ja, jag hoppas det. Det tror jag blir jättebra. Jag vill också säga att Jesus öppnar för att anden kommer med frid. Med den djupa livsvilan. Och det är ju särskilt i Johannes 14 och 27. Ett älskat bibelord som vi ofta citerar. Där säger han till de här rädda, förvirrade lärjungarna vad han ska lämna kvar hos dem. Så säger han, frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Andens gåva till oss är en frid som övergår allt förstånd, stod det i den gamla bibelöversättningen. En frid, en bärande livsvila som kan hjälpa oss också när känslor och omständigheter pekar i en annan riktning. När vi dras in i mörker och kaos och svårigheter så har Jesus ändå utlovat att i detta, bakom detta, under detta, eller vad man ska använda för ord, så finns den bärande friden till oss som en gåva. Även när vi inte känner det. Och det är ju svårt att ta till sig. Paulus skriver om den här inre rösten i Romarbrevet 8. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan. Nej, ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med Guds ande om att vi är Guds barn. Ja, det var ju lite grann det jag fick uppleva den där aprilnatten också. Så anden kommer också i de här kaotiska situationerna och vill påminna oss om att vi är älskade. Och att höra orden, jag älskar dig, det är ju väldigt olika, va? Ni har ju sett på Mello kanske. Jag orkade inte titta till slutet. Jag vet ännu inte vilken låt som vann. Det kan ni berätta för mig sen. Där brukar de ju säga, ja, jag älskar er. Eller jag får så mycket kärlek ifrån publiken. Ja, det är ju ett ytligt uttalande. Det betyder ju ingenting. Eller om en ytlig vän säger, jag älskar dig. Ja, men det är gott att höra. Men det händer ju något särskilt med oss om vi har en mamma eller pappa som säger, jag älskar dig. Eller en partner som säger, jag älskar dig. Eller när barnbarnen säger, oh, jag får ju vara med om det. Morfar, jag älskar dig. Ja, men då blir man ju hur varm som helst. Det är andens jobb att säga, jag älskar dig på det sättet. Det bär oss, och det lyfter oss. Gud har aldrig lovat oss ett enkelt och bekvämt eller problemfritt liv. Nej, så är det ju faktiskt. Men han har alltså lovat oss närvaro, gemenskap. Han har lovat att svara på våra böner, och det gör han alltid. För nej är ju också ett svar, även om vi väldigt sällan vill acceptera det. Gud svarar ju ofta nej, vänta eller ja. Gud har lovat att ge oss det som är bra för oss, långsiktigt. Och det är ju inte alltid kanske samma sak som vi hade hoppats eller det vi önskar. För vad är det Gud vill med våra liv? Och bara en sak egentligen. Han vill forma våra liv till att bli mer kärleksfulla människor. Han vill göra oss mer Kristuslika. Och det gör att vi ibland måste stå kvar i våra egoistiska och dåliga beslut för att slipas. Det gör att vi ibland blir kvar i mörkret ett tag för att växa i tillit. Och jag tänker att just det här Guds ständiga närvaro också finns där i mörkret och så. Det har jag satt ett ord för. Jag tror jag har sagt det här förut någon gång. Jag kallar det tillitens närvaro. Jag tycker det är bra. Tillitens närvaro. Alltså jag litar på att Gud finns där, anden finns där, även när mina känslor inte bekräftar det, även när jag inte ser det. Och jag tänker att det är det som David skriver om i psalm 23 till exempel. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg. Det vill säga, i mörkret eller bakom mörkret så fanns det ändå en trygg stav. Eller i psalm 139 där han säger att mörkret må finnas där, men natten är ljus. Själva mörkret är ljus, säger han. Men det kan man inte säga i mänsklig kraft. Det kan man bara säga i andens kraft. Själva mörkret kan vara ljus när vi lever tillsammans med den helige ande. Till slut då, att leva med anden, hjälparen kommer, så handlar det ju inte bara om att vara ett gammalt strävsamt par som liksom lunkar på sig där, utan det finns också en spännande och aktiv sida av detta. Och det är ju vad Jesus talar om här när han säger att han ska vägleda er med hela sanningen. Han ska tala, han ska låta er veta vad som kommer att ske. Så det är ju också att kliva in i en profetisk dimension, så att säga, under en öppen himmel. Och jag brukar säga att det handlar om vår inre GPS. Nu för tiden vet ju alla vad en GPS är. Det är den som vägleder oss var vi ska svänga höger, var vi ska svänga vänster, och så att vi kommer till målet. Och målet är ju att Gud drar oss till Jesus. Att Gud formar oss i kärlek. Den GPSen. Jesus säger, hjälparen som jag ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Så det här är ju så spännande att få gå in i en inre dialog med Gud själv. Och det här kan vara lite olika starkt i olika skeden i våra liv. Och hur går det här till? Jag får väl säga som ärkebiskopen sa när han blev intervjuad på TV. Och de frågade hur uppstod Jesus? Ja, det vet väl inte jag. Och det vet inte jag med det här heller. Utan det är en livslångt lärande. Att lyssna till sitt hjärta. Att lyssna till en öppen himmel. Och framförallt att lyssna till bibelordet, lyssna till varandra, till alla de sammanhang där vi finns i lyssnandet till Herren. Och vi lever ju med så enormt många röster i vår tid som ropar ut olika budskap, som drar oss åt olika håll. Vi har det ju på skärmarna och vi har det ju på olika sätt. Så är det någon gång vi verkligen behöver bli förankrade med en annan GPS som tryggt leder oss på kärlekens väg, så är det hjälparens väg. Men hur ska vi göra det då? Rent praktiskt, ja, det är ju ett annat jättestort tema. Men jag har några förslag. Vi börjar vår dag med att säga ja. Vi börjar med våran överlåtelse till Gud. Och jag har pratat om styrkan i det här att ha en fast överlåtelsebön. Jag håller fast vid att det är viktigt. Jag ber ju i stort sett varje morgon när det gäller anden att anden ska vila över mig, fylla mig och genomströmma mig. Det är ingen dum bön. Den öppnar för en annan kvalitet av liv. Och jag försöker lyssna till bibelordet. Johannes 14 och 23, jättespännande ord. Där säger Jesus så här. Om någon älskar mig, så bevarar han mitt ord. Om min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Fadern och sonen och anden kommer genom ordet så att vi märker att han är närvarande. Så vi får ta emot. Och jag tänker också på det kollektiva tilltalet som har blivit allt viktigare för mig på senare år. När vi firar gudstjänst, ofta upplever jag Guds vägledning när jag lyssnar till andras predikningar. Och nu predikar jag ju inte så mycket själv, så jag får höra väldigt mycket andras predikningar. Eller när vi träffas i våra smågrupper, samtalar, läser tillsammans, när vi firar nattvard. Det handlar ju om att ha hjärtat och de andliga ögonen och öronen öppna då vi får vägledas. Så jag tänker att det där kanske någon tycker låter, oj, det här verkar kravfyllt och verkar svårt. Nej, inte när Gud har väckt en djup längtan hos oss, en törst. Då är det någonting vi vill. Vi dras till Jesus. Och Jesus säger så här i Johannes 7. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Har Gud väckt en törst hos dig? Har Gud väckt en längtan hos dig? Kanske inte. Kanske var det därför du gick hit idag. Gud, väck den här. Dra mig till dig. Och det fina är att det här gäller ju alla. Va? Det står ju inte bara du som är särskilt from. Det här har ju inte med prestation att göra. Utan är någon törstig, vem som helst, så kom. Detta sa han om anden. De som trodde på Jesus, de får den här gåvan. Det är du och jag. Det är vi alla. Så vad tar du med dig från det som jag har sagt just nu? Vi ska strax gå in i överlåtelsestunden. Jag blir tyst någon minut så kan du fundera på det. Vad tar du med dig ifrån det du har hört just nu? Tack Herre att vi har fått dela ditt ord med varandra den här stunden. Och du ser var vi finns allihopa. Kanske har någon kommit hit och känner som att du är väldigt långt borta. Du är en tyst Gud. Och du har påmint oss om att nej, så är det inte. Du är närvarande. Du älskar. Du drar oss in i en personlig relation. Låt det ske med oss alla. Kanske har någon kommit och undrar, var finns den där friden? Det är kaos i mitt liv. Hjälp oss att se den djupa livsvilan som du ger som en gåva. Kanske har du kommit hit som har tröttnat på Bibeln och på bönen. Väck våran längtan. Du som ger levande ord, som inspirerar, som vägleder. Tack för den här stunden. Nu lägger vi våra liv i dina händer igen. I Jesu namn. Amen. Vi ber. Tack Herre för löftet om den heliga ande. Nu sänder du oss iväg in i vår vardag. Tack att vi har blivit påminna om att vi inte går ensamma. Du skulle vara hos oss för alltid och i oss. Jag ber för oss var och en om en förnyad glädje i att leva i gemenskap med dig. Jag ber särskilt för den som står i vägskäl och svårigheter. Du ska visa din väg. Jag ber särskilt för den som lever i mörker och svårigheter. Du får visa på din djupa tillitens närvaro där du ändå finns. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.